och tillbaka. Jag har haft lite semester. Jag har en vecka kvar här nu, men den här veckan har jag varit på jobbet. Och i tisdags hade vi begravning. En av våra församlingsmedlemmar som begravdes i tisdags. På första bänk här hade vi en liten kille som hette Emanuel som var 4 år. Han hade inte varit på så många begravningar, så mamma och pappa hade preparerat honom ordentligt med barnens bibel och förklarat att man kommer till himlen och att Gud är där. Och han förstod på något sätt konceptet, och efter 5-10 minuter in i begravningen så ser jag att det är ett lugn över honom. Och då vänder han sig om till pappan och så säger han: pappa, han som står där framme med skägget, är det Gud? Ja, ni förstår ju hur nöjd jag var. Och sen kommer Thomas Holgersson till mig på eftersitsen och säger att de äldre människorna som jag satt med bredvid mitt bord, de undrade vem var hon som sjöng så vackert. Ja, det var pastorns fru. Jaha, en annan pastors fru. Nej, han som höll i begravningen är gift med hon som spelar piano. Hon som är så ung. Nej, säger Thomas, det är inte så stor åldersskillnad. Jo, det är det, säger de. Så i fredags gick jag och klippte skägget. Ja. Jag kände liksom att jag pikade lite grann där när referensen var: är det Gud? Och sen dog det på något sätt. Lite så kan man väl säga. Hörrni, kan inte ni vända er om till 2 stycken och säga: du är sänd? Vänd dig om till 2 stycken och säg: du är sänd. Oh, så bra. Vilken stämning det blir alltså, när man tvingar er att göra saker. Så här är det. I Matteus 28 har vi den här sändningen av Jesus till varenda lärjunge, inte bara till de 12. Så när vi undrar, är det bara den som slutar högstadiet och går in i gymnasiet, är det bara en sån transition? Eller är det från gymnasiet till högskolan? Är det då man blir bedd för? Är det då man blir sänd? Och så tycker vi att nej, men i så fall var det väldigt länge sedan jag blev sänd. Och grejen är, du har varit, du är fortfarande och kommer alltid vara sänd ifrån Fadern i den heligandes kraft i Jesu namn. Nej, men jag ska inte tillbaka till någon skola, eller jag ska inte flytta till någon annan ort. Nej, det spelar ingen roll. Nej, men jag ska inte ens tillbaka till något jobb. Nej, det spelar ingen roll. Nej, men jag har inte haft någon semester utan jag är pensionär. Det spelar ingen roll. Du är sänd. Nej, jag har inte upplevt någon sån där direkt personlig kallelse. Det spelar ingen roll. Nej, men jag har inte fått någon sån där tilltal eller eldskrift på väg. Nej, det spelar heller ingen roll. Du är sänd ifrån Fadern i Jesu namn, i den heliga andes kraft. Så sen det här tillfället då Jesus la händerna på apostlarna, så är vi per definition ett sänt folk. I en mening så är vi kallade ut ur, men vi är också kallade till. Inte bara att vara exklusiva, eller vi ska inte ens vara exklusiva. Men vi ska också vara sända till. Så att vi inte bara på något sätt ska utmärka oss från världen. Utan vi är sända till världen. I andens kraft, i Jesu namn, med Faderns kärlek. Så vi läser Matteus 28 och det här är ju by the book. De här grejerna kan ni ju. Men vi måste bara läsa det så att vi har det i bakhuvudet när vi läser Apostlagärningarna 1-8 sen. Matteus 28, vers 16-20. De 11 lärjungarna begav sig till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. Bara det är en skön grej. Gör det han har sagt till dig. Gå dit han har sagt att du ska gå. Han har befallt dig. Det är inte ett förslag. Det här är inte missionsförslaget, utan missionsbefallningen. Så Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom där föll de ner, hyllade honom. Ordet hyllade är faktiskt proskuneo. De föll platt på sina ansikten och tillbad för allt vad de var värda. Kommer ni ihåg i uppenbarelseboken när det står om Johannes? Då föll jag som död för hans fötter. Det är ordet som används här. Så när de hyllade honom så var det bara jättebra. Det var en bra grej att uppstå. Utan de bara wow. Hela jag med allt jag är platt inför hans ansikte. Där föll de ner och hyllade honom. Men några tvivlade. Alltså, så skönt att jag får plats här. Så skönt att ingen av dem var färdiga med det här. Och nu kan vi den här grejen och jajamensan. Utan det var, ja, hur ska vi göra nu? Precis som du och jag känner. Men några tvivlade och då gick Jesus fram till dem, talade till dem. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Och när jag har läst en sån här text så vill jag säga nej. Jag är med er alla dagar till tidens slut. Vad händer när han har sagt det? Då flyger han upp till himlen. Jag tycker att det finns en direkt inkonsekvens i avslutningen på de där verserna som känns väldigt trogna, trofasta, överlåtna. Jag kommer att vara med er. Hej då! Det är vad jag läser. Men grejen är, de är alla från och med nu uppfyllda av anden. Så han är med dem. Och det är därför vi ska läsa Apostlagärningarna nu. Men om du kokar ner kyrkan till dens rimligaste minimum, vad är det minsta, vad är det viktigaste vi är? Så är vi en grupp människor som gör vårt bästa för att följa en lärare, nämligen Jesus. Som vi tror vara sänd från Gud för att rensa vägen till Gud. Det är det vi tror, det är liksom själva kärnan och stjärnan. Och Apostlagärningarna 1 och 8, och det här är välkända versar, jag vet det, men vi bläddrar får ni se. Men ni ska få kraft när den helige ande kommer över er och ni ska vittna om mig i Jerusalem, hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Jag gillar ju att hålla på och göra enkla powerpoints så att det ska vara lätt att se. Nu har jag ju försökt att förtydliga, vad är de viktigaste grejerna för dagens predikan? Ni ska vittna i Jerusalem, Judén, Samarien och jordens yttersta gräns. Vill vi göra det väldigt enkelt för oss så vet vi att Apostlagärningarna, det är 28 kapitel. Och det här ger någon, vad heter den här liksom, inte försättsbladet utan de här rubrikerna när man börjar en ny bok. Vad kallas det där för? De här liksom kapitelindelningarna. Om vi bläddrar igen så kan ni få se att det finns någon form av kapitelindelning. Därför att ni ska uppfyllas av anden och bli mina vittnen i Jerusalem. Ja, det har vi kapitel 1-7. Alltså cirka år 30-35 efter Kristus. Där har vi Apostlagärningarna 1-7. Och sen ska vi bli vittnen i Judén och Samarien. Alltså kapitel 8-11 och 18. Det är år 35-36 efter Kristus på ett ungefär. Och sen har vi till jordens yttersta gräns. Där har vi kapitel 1, 11, vers 19 till kapitel 28 och det är år 36 till, titta nu, 2018 efter Kristus. Det är en enkel på något sätt outline på apostlärningen, men grejen är vi är inte ute efter en outline här bara. Det här är inte någon form av försättsblad eller kapitelindelning som Jesus ger han, utan det här är en missionsbefallning. Ett uppdrag som vi uppfattar omöjligt i oss själva. De här 120 i övre salen, de sitter och skakar av skräck. De är inte säkra på om de överlever nu. Därför att han som de trodde skulle leda dem till seger och regering, han blev korsfäst för några dagar sedan. Så det är inte säkert att vi kan vänta oss något annat, tänker det här gänget. Så det är inte någon sån här, kom igen, nu intar vi världen gäng, utan de sitter där bakom reglade dörrar. Det är bara bra att ha det i bakhuvudet. För verkligheten är att när Jesus kallar dem till det här, så kallar han dem också från någonting. Vad heter complacency på svenska? Att man på något sätt fastnar i, man liksom säkerställer att nej, men det här känns tryggt och invant och det här är min lilla resa och min vandring. Jag vet inte om du har spelat kort i sommar, men det finns en kortlek som heter Uno. Och jag tror att Uno har fyra färger, om jag inte minns fel. Om vi bläddrar här så ska ni få se. Jag har försökt att göra det så enkelt som möjligt. Vi ser det lite ut som Uno. Så där. Att vi har den här blåa grejen här då. I Jerusalem, där lever och bor vi. Men i närheten av oss så har vi Judén. Helt enkelt en kultur som liknar vår. Det känns ganska tryggt. De är nästan som oss. Men i närheten av oss har vi också Samarien. Gulingarna här borta. De är inte riktigt som vi. Och vi kallar dem till och med för blandras när vi pratar om dem i mannamun. Vi skriver det inte. Men är ni med? Där kan vi snacka om en annan kultur. Det är inte så långt geografiskt. Så avståndet mellan Jerusalem och Samarien, ja, men det är ändå ganska nära. Men det är olikheter som gör att vi är inte riktigt överens. Men om vi fortsätter vidare då, så är vi inne på annan kultur nu. Och då säger texten, vi har blivit kallade till jordens yttersta gräns. Nu pratar vi inte bara geografiskt nära, utan geografiskt riktigt långt borta. Och definitivt en annan kultur. Om vi bläddrar igen då, så försökte jag skoja lite med den här igår och fick till det så här ungefär. Vi bor på Öckerö och vi håller oss gärna där. Och jag ska inte säga, kan jag få ett amen? Men vi har en stor kallelse till en liknande kultur där vi faktiskt har ett nationellt uppdrag. Vet inte om du vaknade med den tanken i morse att nu ska jag kliva in i mitt nationella uppdrag. Men så är det faktiskt. Det är en del av vem Gud vill att du ska vara. Så det han har lagt ner i dig är inte bara för oss och vi och här och nu. Utan det är långt mycket större än så. Så här på Nimbus skulle jag vilja säga att delar av det var ett missionsteam i våras, nästan 20 stycken, som åkte till Spanien på något av våra första uppdrag. Vi har gjort två små resor dit. Vi har en vänförsamling och han kommer hit och predikar nästa söndag. Och vi håller på att utveckla det här arbetet. Och vi märker, vi är inte som dem och de är inte som oss. Och det finns språkliga förbistringar, verkligen, det kan vi väl säga. Ja. Men vi måste övervinna dem. För vi tror och ser att Gud har gett oss ett helt fantastiskt uppdrag. Så när min brorsa var 16 och skulle börja på gymnasiet, så istället för att bo i förorten där vi, eller han bodde kvar i förorten, men och plugga i förorten, så skulle han in till stora stan. Med klasskompisar från alla möjliga andra stadsdelar. Och han visste inte, är det fler än jag som är troende här? Så kommer han dit och bara på några dagar så upptäcker han, det finns två till. Det är Tina och så är det Anders och så är det jag. Så de tre, vi ska starta en kristen skolgrupp. Men de tänkte inte bara liksom, vad heter protektionistiskt. Vi ska skydda oss själva och varandra. Utan vi, de tänkte, vi ska bli fler. Vi ska bli fler. Så de börjar be för en efter en av klasskompisarna. Och efter 3 år så är det 3 stycken i klassen som inte är troende. Är ni med? Vilken enorm möjlighet att tänka utanför boxen. Vi håller oss här och skyddar oss själva och varandra och ser till att våra ungdomar håller sig här. Nej! Ut med er allihopa och kom gärna tillbaka. Men vi sänder er i Jesu namn på det uppdraget. Och nu pratar vi inte bara ungdomar, utan vi är allihopa kallade till den här stora grejen, till den här större grejen. Några av oss tycker att jag kan understödja, jag kan be, men jag tror att vi allihopa någon gång behöver åka på en liten missionsresa. Allihop. Det händer någonting med oss. Det händer någonting med oss när vi åkte i våras. Fick komma hem till de här familjerna. Fick se deras livssituation och deras hemförhållanden. Och se deras relation till varandra och till Gud. Det märkte oss. Och vi behöver göra det igen. Vi behöver göra det regelbundet. För annars så knyter jag mig. Annars så samlar jag mig här och tryggar mina får. Och på något sätt ser till att vi inte tar oss utanför de här gränserna och ramarna. Så när Jesus säger Jerusalem, Judén, Samarien och jordens yttersta gräns. Ärligt talat. Det är 11 killar. Här är kartan. De kommer från Galileen till Jerusalem. Jerusalem är i deras ögon en gigantisk storstad. De är förortskillar ifrån Vissan. Det finns ingen av dem som har hört om Sverige eller Öckerö. Så när Jesus säger Jerusalem, Judén, Samarien och jordens yttersta gräns, så är det ju inte så att Filippos tänker, Öckerö. Ärligt talat, nu sitter ju du här. Jag tror inte att Petrus tänkte, Göteborgs skärgård. Utan han bara hörde något ändligt stort. Och så tänkte han, hur ska det gå till? Hur ska det möjliggöras? Hur ska det bli av, så att säga? Helt enkelt så vill jag säga, du och jag är en del av fullbordan av den här profetian här. Så vi är en del av det uppdraget. Och vi kan ju uppleva att till synes så är det ju lite märkligt att en judisk förortssnickare dog på ett romerskt kors för 2000 år sedan. Då kan man ju tänka i ärlighetens namn, de där romarna, de var mycket för att korsfästa folk. Kan vi bara namedroppa några utav alla de människor som blev korsfästa av romarna? Jag tror att om jag ska gissa högt så kanske du kan två. Spartacus och Jesus. Hur kommer det sig att vi 2000 år senare fortfarande pratar om den där förortssnickaren från Galileen? Det är själva grejen. Det går inte att hålla liv i en fabel eller en myt eller en legend eller en saga så länge. Så det måste vara i andens kraft. Där har vi själva grejen. Hur kommer det sig att kyrkan genom all denna förföljelse har överlevt? Trots att man gång efter annan upptäcker att nej, men nu är jag ensam här. Nu är jag helt mol alena, säger Filippos. Vi kan bläddra igen så ska ni få se en, jag tror att det är en bibelvers. Lukas 24 och vers 46-48. Och han sa till dem, det här är alltså vad skriften säger. Messias ska lida och uppstå från de döda på tredje dagen. Och syndernas förlåtelse genom omvändelse ska förkunnas i hans namn för alla folk. Med början i vad då? Jerusalem. Och ni ska vittna om allt detta. Och vad då? Jag ska sända er vad min fader har lovat. Men ni ska stanna här i stan tills ni har blivit rustade med kraft ifrån höjden. Det är ju Lukas som har skrivit Lukas evangeliet och alla känner, jo, det står ju till och med. När han avslutar Lukas evangeliet så har han skrivit klart del 1. Och så här avslutar han del 1. Apostlärningarna 1 och 8 är del 2. Titta nu då. Ser du att texten i Apostlärningarna och texten i Lukas 24, de säger nästan samma sak. På två olika sätt förvisso, men nästan samma sak. Vad vill det säga oss? Att det här är själva pulsen, kärnan, centrum. Det här är det som allting utgår ifrån. Kommer du ihåg att jag sa Apostlärningarna 1 och 8 är nästan som en kapitelindelning för apostlärningarna. Och så sa jag, men det är inte så viktigt. Det är inte så jätteviktigt för själva uppdragets skull. Men för vår förståelse av detta så är det viktigt. Att om nu Jesus inledningsvis i apostlärningarna vill säga, det här är vad allt går ut på. Och i Lukas evangeliet 24 avslutar med att säga att det här är hela grejen, hörni. Då får vi, vad ska jag säga, fokusera på det. Då får vi lägga lite andra grejer åt sidan. Därför att det finns otroligt mycket som skulle kunna säga det här verkar vara det viktigaste eller det här verkar vara det centralaste. Men nu ser vi i Lukas evangeliet och i apostlärningarna att här är det samma sak som sägs på några olika sätt. Då. Så även om lärjungarna upplever sig rätt så ensamma i uppdraget så säger texten, är du med Gud så är du i majoritet. Är du med Gud så är du i majoritet. Och Jesus befaller oss att fortsätta hans uppdrag. Och ditt uppdrag är ditt livs största förmån. Det är inte ett ok som hänger på dina axlar, utan det är ditt livs största äventyr. Och ditt uppdrag, det är det godaste du kan göra för någon annan. Och ditt uppdrag har evighetsvärde. Och att du och jag fullbordar det uppdraget ger Gud ära. Sista bibelordet nu då. Frågan är, vad behövs för att en lärjunge ska fatta? Apostlärningarna 8 och 1b. Den dagen började en svår förföljelse mot församlingen i Jerusalem. Och alla utom apostlarna skingrades över hela Judén och Samarien. Ärligt talat, hörde de inte vad han sa? Alltså det är ju 8 kapitel sen, kapitel 1 och vers 8. Att det här är själva kärnan, det här är grejen ni ska göra. 8 kapitel senare så sitter de fortfarande kvar i Jerusalem. Ni ska till Judén, grabbar. Ja, vi hör vad du säger, men vi gör inte. Ja, ni ska till Samarien också. Och nej, inte dit. Nej, där har jag varit en gång, det var fruktansvärt. Jordens yttersta gräns, vart ligger det? Är det Öckerö? Nej, jag stannar nog hellre här. Så 8 kapitel senare så kommer en förföljelse mot församlingen i Jerusalem. Och jag säger inte att det är Gud som sänder den förföljelsen. Men Gud använder den förföljelsen för att kicka ut det här gänget. För att sända iväg dem på det uppdraget som de fick från början. Så det alltihop handlar om egentligen, jag ska avsluta med de här orden. Sänd oss och förvandla världen. Och så tänker vi oss, vi, du och jag. Så tittar vi på varandra och så tänker vi, hur ska det gå till? Den helige ande. Den helige ande. Allting, alltid i andens kraft. Nu ber vi. Herre, när vi bad för ungdomarna som vi skulle sända iväg i början av gudstjänsten så var det säkert fler av oss som tänkte, vad skönt, då sitter jag säkert i min sadel. Jag stannar på min plats. Jag tar min vanliga post. Herre, vi vet ju utifrån det här att det finns egentligen ingen vanlig plats eller min gamla post. Utan vart vi än är så har du sänt oss dit. Men grejen är att vi kan ibland ha varit där så länge så att vi har glömt det. Och då ber vi att du frälser oss idag. Förvandlar och förnyar oss på nytt. Och när vi går tillbaka till jobbet i höst eller bara fortsätter med det vi har gjort sedan innan. Hjälp oss att inte bara fortsätta. Utan kom, heliga ande. Kom med ett äventyr. Kom och förvandla. Hjälp oss att inte lägga händerna på andra och sända dem. Utan säg, Herre, lägg händerna på mig igen. Sänd mig dit där jag ska vara. Och är det tillbaka till det jag alltid har gjort, må så vara och sänd mig i Jesu namn. Men är det något nytt, då får du uppenbara det här. Vi ber att vi ska vara lite mer på tå. Tillkommer ditt rike och ske din vilja här i Jesu namn. Amen.